här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag, och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Välkommen till livepodden Kjellander och Björk på konferensen Sundsvall 42 onsdagen den 18 oktober 2017. Vi poddar live, det första liveintervjun som vi ska göra här nu, och det vi pysslar med de här två dagarna är att vi kommer intervjua och reflektera över konferensens innehåll. Andreas?
Ja, det är jag.
Vilken mer sitter med oss här?
Vi har ju precis fått lyssna på Katarina Stetler från Kairos Future. Jag tänkte jag ska introducera dig lite snyggt så ska vi komma igång här. Och du är då ansvarig för området innovation på Kairos Future. Du har tidigare arbetat som innovationsstrateg och produktutvecklare inom fordonsindustrin. Du är doktor också i innovationsledning, där du har forskat då om hur kreativitet och innovationsförmåga påverkas av Lean och andra olika typer av effektiviseringsprogram. Och du har sett ett problem, och det är då att det uppstår någonting när personal, medarbetare som har en uppgift att vara innovativa också ska liksom, man har sina vardagliga sysslor att göra och man ska samtidigt vara innovativ. Hur får man till det här?
Det stämmer bra. Och det är ju en utmaning, grundläggande utmaning, att även när man satsar på innovation och man berättar mycket att man, ja men nu satsar vi på innovation, vi storsatsar här. Ett stort misstag man kan göra då är att man glömmer bort att man samtidigt måste vara effektiv. Men det måste man. Och att hantera båda de här i samma organisation, supersvårt.
Just ja. Vi har sett siffror, och det är ju årliga siffror som kommer tillbaka. Liksom. Det finns ju någonting som heter då förtroendebarometern. Som mäter då svenskarnas förtroende för olika typer av organisationer, partier, politiska partier och så vidare. Och där ser vi då år för år egentligen att förtroendet för institutioner, regeringen, myndigheter minskar. Polisen har droppat ganska mycket. Postnord minskade 21%. Systembolaget ligger fortfarande högst här, med högst förtroende för dem. Innovation lösningen på det här?
På någon slags förtroendekris? Ja, det är inte alls säkert. Men jag tror att man behöver innovation av en annan anledning. Det man måste ha med sig när det gäller innovation, det är att det onekligen kommer med vissa risker. Mm. Vill vi göra någonting nytt och användbart och sätta det på plats? Det är inte riktigt nytt om vi inte också har tagit risk. Och så risken är väl att det kanske förvärrar förtroendebiten. Men utan det här så kommer den erodera långsamt. Att vi har då institutioner och myndigheter som inte klarar av sitt uppdrag givet nya verkligheten, den framtid vi kliver in i. Så det är omöjligt att komma runt. Vi behöver innovation, men det kommer också med risker.
Mm. Kommer det en fråga kopplat till det? Är det möjligt att genomföra någon form av innovationsprocess, sätta innovationsstrukturer, få idéer genererade och ut till produktion utan att ta tag i kulturen? Väldigt spetsig.
Ja, kulturen är superviktig när det gäller innovation. Det har undersökning efter undersökning visat. Viktigare än hur mycket pengar man satsar på innovation och liknande. Mm. Framförallt är det så att om man har en kultur som hämmar innovation så behöver man städa bort de hindren. Har man städat bort de hindren så kan man fortsätta jobba med det här och få en kultur som verkligen främjar innovation. Men någonstans där, om man har tagit bort hindren, så är man ganska bra kittad ändå för att innovationskraften ska komma fram. Mm. Och då har man mera hävstång om man satsar på systematik, processer, styrsystemen, incitamentstrukturerna runt omkring än mer på kulturen.
Hur, har du några konkreta såna här hinder som är vanliga som någon form av topptrick att försöka plocka bort och försöka motarbeta?
Men det är en jätteviktig sådan är ju hur vi då hanterar misslyckanden. Mm. Och jag tycker från min gamla, min tid tidigare inom fordonsindustrin, så fanns det ett talesätt där som jag tyckte var otroligt härligt i sin natur. Man pratade om att man skulle älska avvikelser. Mm. Och tanken det var att ja, men här gör vi någonting superkomplext. Vi har komplexa processer med människor inbyggda i dem. Det vore naivt att tro att vi inte kommer ha avvikelser längs resans gång. Mm. Alltså är det en seger varje gång vi hittar dem. De fanns där. Mm. Jag hittade den. Nu kan vi göra någonting åt det. Mm. Den typen av attityd kommer man mycket längre med också när det gäller innovation. Än om man säger så här. Jaha, kommer du dragandes med det här problemet nu? Mm. Och att man då vill hitta, beskylla någon för att vara ansvarig för det och så vidare. Lös problemet. Förstå att det är det här som är jobbet med innovation. Hitta dem, lös dem, gör det bättre.
Så har du någon direkt erfarenhet från hur man, alltså man har identifierat typiska prestigeproblem i sin organisation. Vet du någon konkret aktivitet man kan göra för att minska den?
Vad menar du med prestigeproblem?
Ja, det är egentligen, det var min summering av det du sa. Mm. Att exempelvis om vi jobbar tillsammans och jag blir beskylld för ett potentiellt misslyckande. Eller jag har inte beskrivit vilken effekt som vi är ute efter tillräckligt bra. Vi snubblar in i någonting som skapar lite ångest på något möte och sådär och så. Ja, det känns helt enkelt som att rackarns, jag vågar inte sticka fram min haka här igen för att det gjorde lite ont sist. Mm. Det är prestigekultur för mig idag. Har du någon konkret aktivitet för att bryta de mönstren? För de är svåra i min egna erfarenhet.
Ja, jo, det är de förstås. Men jag tror just den här logiken kring att belöna att man lyfter saker till ytan och framförallt att man gör det i tid.
Ja.
Och kanske på något vis då få till att det är inte bra om man väntar för länge med att lyfta det till ytan. Nej. Utan man vill ha fram det. Men generellt handlar det om samtalet, tror jag. Mm. Att vi behöver vakta hur vi pratar med varandra. Och här har också media en roll, framförallt inom offentlig sektor. Att, ska vi avsätta folk stup i kvarten, så vet jag inte hur många som vill jobba med de frågorna sen till slut.
Det var kul att du kom dit. Jag fiskade lite där. För det finns uppifrån de som då ska vara en tuff GD och våga styra om en riktning, om vi pratar en offentlig verksamhet. Så det är ju en av de svåraste sakerna kring mod. De är så himla mätta och granskade, så att motarbeta misstag ligger i deras naturliga intresse, för att annars de åker på pumpen direkt. Så det blir en ledarskaps... En konkret direkt ledarskaps- och styrfråga egentligen, ser jag det som då. Mm. För att motarbeta precis det där som då är grogrunden för att hitta på bus.
Och sen måste man med, alltså det är en avvägning av risk. Det är inte så att vi ska slänga massa, vi har ju ett ansvar också att ta hand om våra institutioner och att inte latcha för mycket med sånt som kan drabba människor hårt. Så det finns ju, det är inte så att vi ska välkomna risk i alla lägen. Nej. Men vi måste hantera det på ett avvägt sätt som möjliggör innovation fortfarande.
Mm. Kul. Mm.
Du har tidigare sagt, jag har googlat dig här, om att sätta produktionskrav på innovationsprocessen. Känner du igen det? Mm. Jag tycker att det är väldigt spännande just då med att ha liksom prestationskrav på kreativitet, alltså på samma sätt som man har krav på att man ska göra sina vardagliga liksom sysslor. Mm. Hur tänker du kring det?
Det är ju sprunget ur min forskning där jag studerat och kommit fram till att en av de stora problemen när det gäller att hantera effektivitet och kreativitet och innovation i samma organisation, det är att man ofta har väldigt olika uppföljningsstrukturer på de två. Och där kan man ju fråga, ja, men ett annat sätt är ju då att sänka kraven, eller så att säga hur rigid vi är när vi följer upp det här mera produktionslika, så att det mer hamnar i jämnt, eller så får vi höja då hur vi följer upp innovationsarbete. Och där får man ha tunga rätt i mun, man får tänka efter hur man gör. Det finns sätt att göra det här som inte är odelat bra för innovation, men det går att göra, alltså framförallt freda tid och resurser, men också ställa krav på lärande. Man brukar också prata om något som bias towards action. Mm. Alltså gör någonting, bygg någonting, visa någonting istället för att fundera på någonting bara. Och det är det jag menar då med prestationskrav.
Just det. Mm. Och du pratar också om, nu precis när vi lyssnar på dig, då pratar du om att en viktig del i innovationsprocessen, jag tror var den första delen som du refererar till, är att ha siktet rätt inställt och att sätta siktet helt enkelt. Då tänker jag så här att om man kommer till, vi säger att regeringen sätter upp någonting, regeringen sätter mål, det här kan man ju få ner till vanliga organisationer också, men att de som sätter målen inte är de som sen ska utföra dem, och att det då finns ett glapp på något vis däremellan. Vad gör man åt det glappet? Ser du ett glapp?
Svårt att säga. Jo, men alltså, glappen finns naturligtvis, det tror jag. Men det kan också, alltså, mål är viktigt för att bli en motor bakom innovation. Det som jag tycker är viktigt att slå ett slag för, det är att vända sig till de riktiga experterna. Det vill säga de som jobbar i arbetet i det dagliga. Däremot så kan man också som expert i det dagliga behöva hjälp att lyfta blicken lite. Om man i väldigt många år då har haft det här är det vi gör, det här är våra mål. Om man har förbättrat mot det så kan man behöva hjälp utifrån att lyfta blicken och tänka om kring det. Men det är viktigt att de som kan processerna, som jobbar i det, de som är de riktiga experterna, de behöver vara med på resan.
Just det.
Jag har, du pratade, vi kom ju precis från en jättefin föreläsning som du höll där du summerat redogjorde för lite framtid och så sen pratade lite grann om hur man kan komma igång. Nu har jag verkligen förminskat vad du pratade om under en timme. Men, och där kom det fram en serie med koncept som jag skulle vilja upprepa en gång då för våra lyssnare. Bland annat så pratade du om global digital co-creation. Vad lägger du i det begreppet?
Jo, vi har ju många globala företag idag som där många de kämpar väldigt mycket med det här när man då ska jobba med globala team, distribuerade team. Mm. Man kanske har något team i Sydamerika och något i USA och något i Japan och något i södra Kina. Och få de här att samarbeta, det finns många barriärer där. Mm. Tidszonen vet jag inte hur vi möjligtvis kan komma runt, men det som vi i framtiden tror jag kommer komma runt, det är ju med hjälp av virtual reality så kan vi mer uppleva att vi är i samma rum fast vi inte är det, och även språkbarriären ser vi tecken nu på kan komma att raseras med väldigt tillgängliga live-översättningstjänster.
Ja, vi har ju redan nu 2017 ramlat in i ganska tillgängliga plattformar för språkintelligens och sådana saker, så det håller jag med om. Är det liksom det som är svaret på hur vi ska, för din mognadstrappa för innovation, då skrev du första förordning på produktionen, sen ständiga förbättringar, sen tredje trappsteget är att komma igång med innovation internt, och så sen fjärde strategisk partnerskap. Du kommer ihåg din egen slide. Bra.
Yes.
Så att få ordning på sin produktion, det är ju en del av det du beskriver. Det är ett koncept som man ska få ordning sin produktion då. Ser du att vi kommer att jobba med distribuerade team? Är det det som är sättet framåt?
Jag tror att globala företag kommer nog i större utsträckning jobba med distribuerade team. Jag tror att man redan nu många gånger gör det, och även om man inte gör det så ser man att det skulle vara bra om vi gjorde det.
Ja.
Men då är det de här barriärerna som istället då kommer in. Så att det är mer av att kraften och viljan och behovet av att göra det finns redan, men kanske då på minuskontot har varit lite för stort. Och det är det vi nu röjer undan, så att vi... Men ska man lansera saker på andra marknader, du behöver förstå de marknaderna.
Ja.
Men sen har man en lokal verksamhet så kanske det inte blir lika viktigt. Även om jag tror att även kommuner och myndigheter kan lära av globala team, så ja, det kanske är mindre viktigt.
Men jag ska hålla på lite mer kring den här frågan.
Mm.
En sväng till. Det är en egenskap, det är en serie med egenskaper som ett sånt team måste ha. Som är tuffa, de är inte naturliga. För vi kan inte sitta här som vi tre nu sitter och pratar och ha ett resonemang. Det är en av de svåra grejerna med distribuerade team. Det andra är att vi inte naturligt har samma kultur. Bara för att vi håller inte ihop det med språk och andra saker. Men när man väl har fixat dem, då har man också möjliggjort någonting för sin egen organisation. Om man har liksom adresserat de tuffa puckarna med att få till det, då har man ju sen flexibiliteten att skala sin produktion på ett mycket, 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 mycket bättre sätt. Om man behöver det. Så det är den egenskapen som jag egentligen fiskar efter. Tror att den kommer vara en av de här checkboxarna för att man ska kunna skala sin produktion och snabbt omsätta, få upp flexibiliteten, etc.
Ja, det är möjligt. Ja, jag vet inte riktigt. Det får ja, men jag kan köpa din tes. Ja. Så. Men det är inte så som jag har funderat tidigare att jag skulle lyfta fram det på vis. Men det låter väl klokt att det kan spela roll. Men jag tror också att det finns många andra saker som spelar roll. Ja. Och där får man väl också ställa i relation då till, kommer de här globala teamen innehålla svenskar i framtiden när miljardmarknaden finns någon annanstans? Att vi ser ju också spelare som växer fram som har en otroligt stor lokal marknad. Mm. Det är ju kanske mest i vårt intresse att vara globala på det viset. För att vi har så liten hemmamarknad.
Ja, indirekt så är jag ju stukad med någon form av bias här när jag säger så. Jag tycker ju att marknaden ska vara global dag ett, oavsett vad man pysslar med. Det är ju, så ser ju inte världen ut, men du förstår vad jag menar. Det är förmodligen det.
Ja, det kan väl finnas varianter med att man testar på en lokal marknad först också, innan man rampar upp. Men visst är det en härlig ambition. Mm.
Om man kommer lite grann till vad du pysslar med till vardags. Och du sa någonting där nere. Du sa, från att bli bäst på att förutspå framtiden till att bättre förstå framtiden. Och då undrar jag lite grann, och du pratade då hur man skulle kunna, eller hur man använder data egentligen för att få hjälp att liksom att förstå det här. Men tiderna vi lever i är extremt liksom osäkra. Mm. Faktor X. Vi sitter här och liksom, ett företag ska lansera en produkt, samtidigt har vi liksom Ryssland och Putin. Och hur tänker du kring osäkerhet?
Man ska ha otrolig respekt för osäkerhet, tycker jag. Och framförallt när man jobbar då med framtidsspaningar och strategi. Men det är det jag menar med skillnaden mellan att förutspå och förstå framtiden. Att, jo, jag läste en intressant artikel häromdagen. Där hade man då förutspått eller gjort prognoser om att 23 mars 2023 så kommer vi i praktiken att sluta använda kontanter. Mm. Och det är ju spännande att skriva att 23 mars händer det, och så räknar man ner i kalendern och så vidare. Men och det jag menar då med förstå framtiden är ju både då, ja, men det räcker ju med kanske med att vi förstår att inom en viss framtid kommer kontanter att bli, ja, vi kommer inte använda dem som vi gör idag. Men det som dessutom kommer med att förstå framtiden, det är ju att förstå krafterna bakom, vilka drivkrafter har satt det här i rullning, och förstå konsekvenserna. Om det här sker, vad får det för följdeffekter för världen, men också för då, oss som organisation eller vår kundsorganisation. Så att förutspå är ju mer exakt, men att förstå innehåller så mycket mer och behöver inte vara så exakt, för det är mer relevant. Vad gör vi med informationen?
Jag tar ett koncept till från din presentation som jag tyckte var jättefint. Rymdskeppsparadigm.
Oh, det var bra.
Kan du får fritt ord.
Ja, rymdskeppsparadigmet går ut på att vi behöver ändra vår syn på planeten vi lever på. Att vi kanske ser det som en oändlig resurs som vi lever här och får leva som vi tycker är bäst, och så är det bra med det. Men rymdskeppsparadigmet är ju mer då att vi ska se jorden mer som ett rymdskepp. Hur hade vi sett på resursanvändande om vi var på väg genom rymden i ett skepp där vi visste vi hade bara tagit med oss ett visst antal resurser, och då måste vi hushålla med. Det kanske finns, vi har fått på plats ett kretslopp så vi kan få det och snurra i all oändlighet, då skulle vi aldrig rubba det.
Nej.
Om vi visste att vi var fast på det här rymdskeppet.
Det.
Men nu är vi det i praktiken. Vi är fast på det här rymdskeppet, jorden, och vi borde se det på det viset.
Tror du att vi kommer att flippa över till det?
Men jag tycker man ser mycket tecken på att vi är på god väg ändå redan. Och framförallt så har det varit spännande att följa när Trump och USA har klivit ner från liksom miljötronen, och hur den rörelsen ändå fortgår. Ja. Nästan orubblig, får man väl säga. Folk, stora organisationer, nationer är så här, ja. Ja, om inte ni vill vara med, då kör vi själva. Mm. Och det är ju ett sånt tecken på att någonting håller på att hända.
Ja. Nej, vad bra. Jag har en avslutande fråga. Vad har du, Andreas?
För jag tar min innan då, så kan den vara avslutande från min sida. Mm. För jag gillar ju det här med liksom paradigm. För på något vis handlar det också om det du är inne på, att förstå varför vi agerar på vissa sätt. Eller försöka förstå, även om det är svårt, varför Trump gör som han gör. Ingen kan förstå honom. Det här nuvarande, är vi fast i det här nuvarande paradigmet just av att vi ska skapa aktieägarvärde? Jag tänker, du pratar också om rymdprogram, och du pratar om hur vi liksom ville ta oss till månen, men helt plötsligt, och det är ju liksom innovation i sitt S, men rymdprogram liksom försvinner att ta oss till månen. Nu pratar du, blickar du mot Mars där, men just för att det inte finns någon affärsmodell längre att ta oss till månen, och då känns det som att liksom kapitalismen vinner på något sätt.
Ja, eller hur menar du med affärsmodell med månen?
Jag tänker att inget företag kan tjäna pengar på att sätta folk på månen längre.
Mm. Ja, nej, och det som jag nämnde där var också att NASA har bestämt sig för att det här med månen, det är inte så spännande. Men jag skulle nog snarare sa det var att ja, men nej, vi lämnar månen till de kommersiella bolagen, kanske inte för att man ska bo där, men för att det är en spännande resa. Ska vi åka till Sydafrika år eller ska vi åka till månen? Mm. Ja, men låt oss ta familjen för semestern till månen. Det var lite så de såg på det, att det där är ingen utmaning. Dit har vi visat för länge sedan att vi kan ta oss. Vi ska inte satsa liksom statliga medel på att ta oss dit igen, utan vill någon göra det för att bli de kommersiella bolagen, vi siktar på Mars.
Mm, just det. Mm,
där ligger utmaningen.
Just det. Mm.
Okej, så det var två frågor nu då. Det första är en som vi ställer alla intervjuoffer, som vi då kallar det. Och du är hittills den första, så att det är frågan egentligen på konferensens tema. Hur ser det ut om 30 år? Ett sylvast svar vill jag ha nu.
Om 30 år... Ja, men det jag ser verkligen framför mig som jag tycker är spännande, det är hur vi människor och robotar och artificiell intelligens lever tillsammans. Mm. Och hur det fungerar. Också väldigt svårt att förutspå. Men där finns någonting spännande där jag tror att det är ett samarbete. Det är kollegor. Det är inte vilken mån vi har blivit ersatta eller inte. Utan det ser jag fram emot. Det ska bli spännande.
Coolt. Tror du då, det blir en följdfråga, för du citerade Ray Kurzweil i din presentation, som då är väldigt sådär spetsig på datumet när saker sker. Han tror ju då själv att singulariteten kan uppstå egentligen från 2029 fram till 2045. Och jag tror att 30 år, det blir 2047, så då skulle vi ha varit i hans värld 2 år in i singulariteten.
Mm.
Och det är tillsammans med robotarna och intelligensen som du då egentligen pratar om.
Ja, jag ser att det kan bli så. Ja. Jag är hoppfull.
Ja, jag tror att vi delar den uppfattningen här. Så min sista fråga kopplat till din presentation är den som kanske skapar mest ångest hos mig. Och jag citerar fritt här nu. Det var enklare än någonsin. Varför innoverade vi inte mer? Du avslutade nästan så. Vi är på en plats nu där det att innovera är väldigt tillgängligt, men ändå gör vi det inte. Vad beror det här på hos oss?
Ja, och där får man, om man ska justera lite då, så är det innoveras ju massor, men det finns också många områden där man inte innoverar så mycket som man skulle kunna göra. Jag tror att det är en kombination av massor av faktorer. Men dels så är det väl att man kanske inte ser nödvändigheten i det ännu. Problemet där är att innovation har en massa ledtider. Så att om man tror att det är nödvändigt att man har något nytt om några år, så måste man börja idag.
Ja.
Och det andra, det är väl att man kanske tror att det är svårare än vad det är. Och så är det ju ofta när vi går in, när vi är mitt uppe i det, så tror vi att det är svårare än vad det är. Och det är kanske svårare, eller rätt så svårt också. Men när vi kollar tillbaka så tror jag man kommer säga att ja, men herregud, varför slängde vi inte på lite sensorer, mätte lite, vi köpte någon app och slängde ut och se om det flög på App Store. Ja, det är väldigt tillgängligt om man jämför med hur det har varit.
Ja. Ja, det är väl egentligen, det här är, det är min stora egna smärtpunkt, där jag då själv tänker tanken att ska man misslyckas och kasta ihop någonting, så sätter man sig också, det kan få en social konsekvens av att man är knepig, eller att man går ju före och följer ju inte ett mönster då. Det är liksom... Det kräver ganska mycket att bryta någon form av norm för att göra det. Jag känner att det är där vi gräver också. Håller du med om det?
Ja, i viss del så håller jag med om det. Kanske inte när det gäller att slänga ut appar på App Store, men när det gäller då vissa organisationer, förändra hur man levererar sina tjänster eller ifrågasätter, är det verkligen så här vi ska se på vilket värde vi levererar? Då rör man ju om i grytan på ett sätt som man är där och nosar både på personer som har byggt sin karriär på tidigare strukturer. Oj, vad jobbigt det ska bli att förändra oss. Mm. Och nu måste jag göra någonting. Allt det där som är ganska mänskligt. Mm. Så det är inte så konstigt att det finns bromsande krafter. Men det finns också en stor lust och förändringsvilja som liksom laborerar då, eller verkar samtidigt med den här motståndet. Och det är därför vi ändå ser framsteg. Så att, jo, man måste navigera runt lite det här motståndet. Och kanske också ha respekt för det ibland.
Absolut.
Och hantera det. Att inte bara säga sin idé. Ja, men bara vi gjorde så här som är så briljant som jag har kommit på, då kommer det bli bra. En bra innovation tar hänsyn till de strukturella förändringar som krävs, de mänskliga aspekterna och så vidare. Det sker inte i ett vakuum skilt från det.
Det var ett utmärkt svar på det jag var ute efter med den frågan. Det blir
fin avslutning till lust och förändringsvilja.
Ja. Tack så mycket för att vi fick prata med er här på Livepodden.
Tack själva.
Och lycka till i framtiden. Vi kommer säkert träffas mer.
Det hoppas jag.
Ja, och prata mer.
Tack så mycket.
Tack ni som lyssnade. Hej.